En podcast från Aftonbladet.
Är du missnöjd med ditt utseende, speglar dig mycket och kanske till och med överväger en skönhetsoperation? Ja, då kan det vara så att du lider av dysmorfofobi, upplevd fulhet.
Jag känner mig inte fin. Det är inte att jag bara säger så, utan jag ser liksom ett monster. Det är verkligen det jag ser. Och jag kan inte förklara logiken bakom det alls. Jag vet bara att det är så.
Stå i spegeln och det är äckelkänslor, vet jag, att jag har känt mycket. Man ser något man kan jämföra det med, man skulle se något ruttet liksom. Den känslan får man för sitt egna ansikte.
Över 100 000 svenskar lever med diagnosen enligt Världshälsoorganisationen. Och forskning utförd av OCD-förbundet visar att nästan var femte person som gör ett skönhetsingrepp lider av upplevd fulhet. Förbundet har därför dragit igång en informationskampanj för att få skönhetskliniker att upptäcka symptomen i tid och därigenom avråda från ingrepp.
Vi vet ju att den här gruppen som har den här diagnosen återkommer. De blir inte nöjda och de kommer tillbaka och är missnöjda, för det har ju inte blivit som de hade hoppats, eftersom det inte egentligen är i kroppen som problemet sitter, utan i huvudet. Det är liksom inte fåfäng eller att man vill bli snyggare, utan man tänker på riktigt att man har defekter.
Diagnosen debuterar ofta i tonåren och är överrepresenterad bland tjejer. Men i vuxen ålder rör det sig om ungefär lika många män som kvinnor. Så hur vet man om man själv är drabbad? Går det att bli av med tankarna? Och är det verkligen kirurgens ansvar att sätta stopp för ett ingrepp? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin. Hej!
Hej!
Hur skulle du beskriva dysmorfofobi, upplevd fulhet?
Dysmorfofobi, på engelska BDD, Body Dysmorphic Disorder, det är ett ångesttillstånd som tillhör OCD-spektrat, alltså tvångssyndromsspektrat. Och dysmorfofobi karakteriseras av en upptagenhet med ett inbillat eller kraftigt överdrivet upplevt defekt i utseendet. Och det centrala är inte hur en patient ser ut, utan det är hur de upplever att de ser ut och hur de ser sig själv på bilder eller i spegeln. Och det här tillståndet leder till mycket ångest. Det tar väldigt mycket mental energi och det blir som en, man kan säga som en uppkörd loop som handlar då om en upplevd utseende defekt eller flera. Och det kan leda till mycket lidande.
Hur kommer det sig att man har en bild av sig själv som faktiskt inte riktigt stämmer?
Ja, men det är på något sätt en störning i hur hjärnan processar visuell information om det egna utseendet. Och hur vi tittar på oss själva, då använder vi ett annat system än det vi använder när vi tittar på andra. Och det är just det där egenupplevda utseendet som där det är någon form av störning. Det brukar debutera i tonåren, men kan även debutera senare i livet.
OCD-förbundet går ju ut i en kampanj just nu där de vill uppmärksamma skönhetskliniker att 15-20% av de som går till en plastikkirurg har den här diagnosen. Alltså, hur tänker du kring den statistiken? Det är nästan bara femte person då, enligt förbundet.
Ja, om man tittar på prevalensen, alltså förekomsten i samhället utanför plastikklinikerna i grund och botten, då beräknar man att ungefär 2% av Sveriges befolkning har dysmorfofobi. Så att den siffran är 15-20% hos plastikkirurgpatienterna, det låter ganska rimligt, men det är också alarmerande såklart. För att det som är problematiskt, det är att i och med att det här är en upplevd utseendeeffekt som omgivningen oftast inte kan se eller ibland kanske se en liten dust av, så är det direkt skadligt att operera sig eller att genomgå en plastikkirurgisk operation. Det förstärker nämligen själva dysmorfofobin och leder till ökad ångest och ibland även ökad suicidalitet, det vill säga självmordsbenägenhet. Så att jag tycker att det är jättebra att man går ut och påminner plastikkirurgen om det här, även om de redan nu innan den här påminnelsen ska ha rutiner för att inte acceptera patienter med dysmorfofobi utan att istället hänvisa dem till rätt hjälp.
Vad finns det då för riktlinjer vad det gäller den här diagnosen hos plastikkirurger och skönhetskliniker, vet du det?
Jag vet inte exakt hur de ser ut, men alla plastikkirurgiska kliniker ska ha rutiner för att inte operera på personer med dysmorfofobi. Det ingår, vad jag vet så ingår det i plastikkirurgers etiska riktlinjer. Men däremot så efterföljs det inte alltid, tyvärr. Och det har nog med kommersiella intressen att göra. Och ja, som alltid när man kan tjäna pengar så är det svårt att tacka nej.
Vad finns det för hjälp att få om man är drabbad? Jesper Schalén pratar om det här och mycket annat om bara en liten stund när Aftonbladet Daily är tillbaka. Häng kvar! Hur vet man om man själv har den här diagnosen?
Ja, alltså nyckelfrågorna är väl om du spenderar mer än timme per dag på tankar om ditt utseende. Använder spegel väldigt mycket och bedömer ditt eget utseende, eller om det är så att du undviker speglar helt och hållet för att det väcker så mycket ångest. Sen i kombination med att du inte kan leva ditt liv fullt ut, att du kanske drar dig tillbaka socialt, du kanske inte lämnar din lägenhet, alltså du får en bristande funktion i livet och framförallt ett lidande, då bör du tänka dysmorfofobi och söka hjälp.
Och du som läkare, du träffar många personer, vad säger du till dem som du möter och som du upplever då kanske har den här diagnosen?
Ja, alltså jag har jobbat som läkare i 11 år ungefär drygt. Och jag har inte träffat så många patienter med just dysmorfofobi, och det där tror jag är för att det är väldigt sällan någon söker för det. Dessutom så ofta den läkare som någon med dysmorfofobi vill träffa är oftast en plastikkirurg för att åtgärda den här upplevda utseendedefekten, och det är inget som erbjuds via den konventionella, alltså den offentligt finansierade vården, så att då går de här patienterna oftast direkt till plastikkirurgerna. Men det har hänt att jag har lyckats snappa upp att det här rör sig om en trolig dysmorfofobi och kunnat remittera patienten till psykiatrin där hjälp finns. Men så att det är nog tyvärr som går väldigt många under radarn. Och då kanske man söker med andra mer konsekvenser av den här dysmorfofobin, till exempel depression, vilket är väldigt vanligt i den här gruppen. Och så missar man själva grunden till varför depressionen har uppkommit.
Och du var ju inne på det, psykolog då. Vad finns det för hjälp att få?
Ja, men den absolut bästa hjälpen är psykologhjälp. Och det är KBT med exponering och responsprevention. Det är förstahandsbehandlingen. Och då handlar det om att gradvis minska de här tvångsmässiga beteenden som spegeltittande och jämförelser. Sen kan det oftast behöva i kombination med KBT är det grunden och det som på sikt kommer göra det här bättre. Men sen kan det ibland behövas även SSRI-medicin, antidepressiv medicin i ganska hög dos, för att en patient ska kunna förändra de här tankemönstren och känslomönstren och beteendemönstren. Men det absolut viktigaste är att få komma till någon som har specifik kunskap om dysmorfofobi. Och det finns oftast inom psykiatrin. För det här är också ett allvarligt tillstånd som ska skötas av högsta kompetens.
Kan man bli av med tankarna då?
Ja, det kan absolut bli mycket bättre och man kan tillfriskna från dysmorfofobi. Det är mycket positivt. Däremot så är det nog lite som, i och med att dysmorfofobi och ätstörning de överlappar och är ganska lika. Och just när det gäller ätstörning, någon som har tillfrisknat från en ätstörning kan ofta bära med sig det här resten av livet, och det finns alltid en återfallsrisk, tyvärr. Men är man lite uppmärksam, både när det gäller ätstörning och dysmorfofobi, och uppmärksammar tidigt när man kanske faller in i de här gamla mönstren och söker hjälp, då har man mycket att vinna. Men man kan bli frisk även om spåren nog kan sitta kvar livet ut.
Vi lever ju i en värld med sociala medier, det är filter och så vidare. Kan samhället på något vis förebygga att folk mår så här dåligt?
Ja, alltså om vi skulle kunna bli av med utseendefixering så skulle det vara väldigt bra. Och utseendefixering sprids just via sociala medier där vi kan jämföra oss hela tiden och dessutom jämföra oss med bilder som har filter på sig, vilket är hemskt orättvist. Sen tror jag att föräldrar ska ta sin tankeställare. Alla föräldrar ska ta sin tankeställare kring hur om man kommunicerar utseende i hemmet. Man ska aldrig kommentera sitt eget utseende, sitt barns utseende eller någon annans utseende. Det är förbjudet. Inte för att utseendekommentering kanske enkom är ansvarigt för utvecklandet av dysmorfofobi, men det kan definitivt tillföra risk. Och det finns faktiskt ingen anledning till att kommentera någons utseende.
Hur klarar du av det där själv då i vardagen?
Som förälder själv?
Ja, och kring kompisar och sådär. Alltså, det kan ju vara lätt hänt att man, wow, snygg frisyr eller något.
Ja, men okej, okay. Snygg frisyr kan man nog säga, men att kommentera någons näsa eller min egen näsa inför mitt eget barn och säga jag har så ful näsa eller jag har så fula kinder. Även om det handlar om en själv så tillför ingenting. Det lär ju barnet att det här med utseende och framförallt de delarna av utseendet som vi inte kan förändra är någonting viktigt och som till och med min pappa tänker på väldigt mycket. Då kan det implementeras i ett barn. Däremot en frisyr kanske, det kan man ju förändra och det är någonting vi förändrar lite från år till år och samma sak med kläder. Men då kan man nog säga att så här, vilken snygg frisyr, du passar jättebra i den. Så, och samma sak med kläder. Men inte säga, vilken ful person där borta som står, eller jag känner mig ful, eller vad ful du blev med den där frisyren. Jag tror att man måste göra skillnad på frisyr och person helt enkelt.
Det där får vi ta med oss. Jesper, stort tack för att du var med oss idag och pratade om den här diagnosen.
Ja, men tusen tack.
Sist här Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.